Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egen podcast. Det här är det första avsnittet för säsongen och jag heter Pelle Andersson och vi sitter här nu på förlagets egna lilla konferensrum också. Och vi ska nu prata med Johan Brännström. Du har debuterat med en deckare eller thriller som heter Feber. Välkommen.
Tack.
Och det här med att debutera, är det någonting man har liksom då... Hur länge har man drömt om det? Hur stort är det att debutera?
Ja, det är naturligtvis jättestort. Mm. Men jag har ju hållit på en del med filmmanus innan. Så att jag har inte... Men för mig har det varit en ganska stor tröskel att debutera som författare. För att jag har ju alltid tänkt i bild och lärt mig mycket om bildberättande och så. Mm. Och jag hade aldrig trott att jag hade de orden i med det språket. Det litterära språket som krävdes. Men till slut så såg jag väl att jag har vänner som är författare och debuterat och tyckte väl till slut att klara dem så borde väl jag kanske klara
dem. Kan jag.
Lite så att jag kände att jag måste i alla fall försöka. Så fick jag en idé då som var fröt till Feber som jag kände att det här är i alla fall en bok om det ska bli någonting, inte en film. Så att...
Och det här när man får den där idén, kände du då när vi kan berätta lite mer om det sen, men liksom när man får en sån idé, kändes det då självklart att det här kommer bära till en hel bok? Eller är det liksom bara en ingivelse och sen börjar du skriva och sen visar det sig att det höll? Hur tänker
ja,
man där?
Ja, det senare skulle jag nog säga. Alltså jag fick ju direkt känslan av att det här är en bok, för att själva idén, fröt idén var ju situationen med en 12-årig dotter som blir febersjuk och tvingas lämnas ensam hemma av sin mamma då. Och då kände jag att det fanns någonting i den här surrealistiska situationen när hon sjönk ner djupare i febern och var ensam hemma och började se saker i lägenheten. Och i bakgrunden fanns det, jag tänkte med någon slags repulsion liknande story med en bakgrund med hos mamman med blivit misshandlad av sin ex och som hon inte har pratat om, så det blev onda män som materialiserar sig lite grann i lägenheten för henne då. Det var grundidén och jag höll på med den ett tag och kände att det här är en bok, men jag visste inte hur långt det skulle bära då.
Nej.
Men sen kom det ju, jag hade ju inte bråttom med den heller, så sen kom ju det här med liksom Darknet och den biten så småningom. Och då kände jag att ja, men här finns ju en story som kanske håller hela vägen som bok.
Och det känns ju också som att det är liksom viktigt att det händer, liksom, att det drar iväg mot någonting som också känns så där okänt, med tanke på just sinnestillståndet hos den här flickan och hur hon mår och mammans rädslor. Och så, alltså att det får dra en bit bort.
Exakt, jag ville ju behålla den här känslan av feber i mardröm hela vägen, att det är så ont som man inte kan tänka sig att det existerar. Och då hittar jag ju saker kring i efterforskningarna kring Darknet som verkligen var så där hårresande otäcka.
Ja, det är ju hårresande otäckt. Hur tänker man där då? Att man ska ge sig in i en sån värld och skriva om det här. Är inte det liksom fruktansvärt jobbigt då liksom?
Jo.
Bara researchen måste ju ha varit vidrig.
Absolut, absolut. Ja. Alltså det var inte kul, men någonstans så ville jag också berätta lite om det där med rädslan att förlora våra barn till sociala medier och för mycket skärmtid och det här, att det finns ett svart hål där ute som de med förvisso maximal otur men ändå kan hamna i. De är ett ganska lätt byte utan att veta om det för onda krafter. Och då kände jag att det var alltså den biten kändes obehaglig naturligtvis, att göra research är självklart, och det var väldigt jobbigt att skriva det. De här scenerna, jag var ganska skakig efter att jag hade skrivit kapitlen, så att jag kände att, men någonstans så kunde jag bara försöka göra det så mycket rättvisa jag kan. Jag var hela tiden rädd, min största rädsla var att göra det spekulativt, att liksom maxa det här sadistiska sidan och det här, att istället ta ett steg bak och bara låta det finnas det finns no, det är nog med otäck nerv i det som det är, så att man behöver inte visa och grotta ner sig i våldsamma saker, utan jag försökte och sen balansera med kanske lite mildare, en mildare polis och kärleken då från mamman till, till barnet då.
För det är också någonting som har varit, tycker jag, alltså i mycket deckare så kan det ju ibland bli just ett problem det där, att man vill gå så, alltså man vill, man nästan njuter av våldet, och det är också just det, ett våld mot, mot människor som är, alltså det blir helt meningslöst till slut, alltså man, man tappar bort att det faktiskt kan hända på riktigt.
Ja, våldet får ju inte vara ett självändamål.
Nej.
Det kan det inte vara, utan det ska ju vara en del av storyn. Ibland kan det vara berättigat, ibland tycker jag också som du att det kanske grottas ner lite för mycket i våldet i sig, så att säga. Så att, men här kände jag att jag behöver inte ta i. Det är liksom, jag, kan, behöver, jag kan till och med backa ett steg för att det är så sprängladdat som det är.
Hur mycket visste du om det här innan du gav dig ut och började researcha? Alltså, vad, hur fick du ens uppslaget till att det här alltså, skulle finnas? Någonstans vet man att det sker hemska saker på nätet. Men, men jag, jag har ju heller aldrig förstått vidden av det förrän jag började liksom läsa din bok. Man tänker det här med Darknet och det här Red Room, även om det är en påhittad kanske variant.
Ja, alltså det här med Red Room så var väl det som på något sätt var nyckeln till det. Jag visste, jag vill inte gå åt pedofilhållet, för det hade inte jag klarat av att skriva. Alltså jag vet att Roslund har ju skrivit sin bok åt det hållet. Och han gör det bra, och han gör det på något sätt uthärligt, även om det inte är det egentligen, men han skriver så pass bra. Men jag skulle, jag skulle aldrig kunna skriva det. Där går min gräns. Så jag la det till snarare åt det sadistiska hållet hellre än pedofil sexuella övergrepp. Även om, som en polis sa, att i 9 fall av 10 när en ung flicka blir bortrövad så är det ett sexuellt motiv. Men då valde jag det 10:e fallet i så fall. Så att jag valde att ta det åt det hållet. Och då kom ju det här med Red Room som jag upptäckte. Jag kommer inte ihåg om det var en creepypasta jag läste som jag blev väldigt fångad av. Något som hette The Red Room. Och så kände jag att, och så började jag googla lite på det, så såg jag att det fanns Red Room. Så läste jag en bok om Darknets mörkaste hörn som heter The Darkest Web. Som ju tar upp lite snufffilmer och Red Rooms och sådär. Och ska man vara ärlig så är det ju fortfarande debatteras fortfarande kring huruvida det finns riktiga Red Rooms. Många hävdar ju att Darknet är ju krypterat och det är så långsamt så det går inte att livestreama där egentligen. Men jag har också fått hjälpa poliser som hävdar att de har sett Red Rooms på riktigt.
Mm.
Sen kanske de inte kan hävda att det har varit direkt sant, men de har sett sådana att de finns. Så man får väl fortsätta spekulera. De flesta av sådana här som förekommer på nätet är bluff.
Just det, att det är stageat på något sätt.
Men det tionde kan vara ett riktigt. Så att man vet det.
Men varför tyckte du då att det var viktigt att liksom gå in i det här och liksom på något sätt, för det blir ju också ett slags varning eller en uppvaknande för oss alla på något sätt. Var det också en poäng med det, eller hade du några sådana pedagogiska avsikter, eller ville du bara skriva en väldigt spännande bok?
Ja, alltså någonstans så ville jag väl dra det till sin spets. Vad är det ondaste som skulle kunna hända om hon hamnade fel? Vad är det värsta klor hon kunde hamna i någonstans? Mm. Och så vill jag väl kanske visa då att även om det var jobbigt att skriva och jobbigt att ta fram och göra research, så vill jag kanske rikta ljuset mot att det finns sådana typer av sajter på Darknet. Så det var väl syftet, att rikta ljuset lite mot att det finns faktiskt hur hemska sajter som helst. Det finns gott om sadister där ute.
Ja, och de finns ju liksom på något sätt, så är allting tillgängligt via nätet också.
Exakt.
Det blir liksom inga, det är inte värre i Ungern än i Polen eller i Sverige. Eller, alltså det där är helt gränslöst på något sätt.
Ja, exakt.
Men varför bestämde du också för att liksom just ha en mamma och en dotter? Och vad är det som gör att du liksom valde den här kombinationen av människor?
Ja, jag vet inte. Jag tycker det är lättare och mer tillfredsställande att skriva en kvinnlig protagonist. Jag vet inte varför. Det har väl att göra, jag vet inte om det gör att det kommer för nära om man skriver en man. Men så tycker jag att det är roligare att skriva kvinnor. Jag vet inte. Det är kanske någonting i dynamiken med en kvinna som är liksom, har större odds mot sig när det kommer till onda krafter och allting.
Mm, jag tror dynamiken hon skulle vara mer utsatt.
Ja, liksom. Exakt. Dynamiken känns större med hennes bagage också, med misshandel och sådär. Ett våldsamt förhållande. Så det var väl... Därför kände jag automatiskt att det var blev en kvinna. Då. Och sen blev hon reporter därför att jag, av lite lathet, jag ville egentligen inte skriva ytterligare en bok om en kvinnlig reporter. Det har inte gjorts mycket. Men jag jobbar på TT Nyhetsbyrån och får ju den miljön gratis. Så jag kände att ja, jag behöver inte göra research. Jag sitter ju här varje dag. Så
jag tror också att det är tacksamt när man skriver sin första bok. Ja. Att man har vissa miljöer som man ändå känner sig väldigt, väldigt hemma i. Som man liksom hela tiden kan hämta inspiration och bilder ifrån.
Exakt.
För det blir kanske väldigt många olika nya saker som man ska göra.
Ja, precis. Det var nog mycket research på andra håll, så att jag kände att det var. Och sen tyckte jag det var ganska intressant att ändå göra henne som en reporter på Nyhetsbyrån då, som ändå är lite mer nyanserad kanske än en kvällstidningsreporter. Att hon har lite andra värderingar och lite andra gränser än vad många har. Och sen var det väl att hon var ensamstående mamma. Det var ju på något sätt inbyggt i själva grundfröt då.
Ja, annars hade det inte kunnat riktigt gå till som det gick till.
Precis. Nej.
Men när man då sitter där och skriver en sån här liksom, thriller, och hur känner man liksom att det här bär? Hur vet man att det här känns liksom trovärdigt? Alltså när man sitter och skriver ett bokmanus, så måste man ju också veta att man tror att det här ändå ska kunna bli läst och omtyckt och att ett förlag skulle vilja ge ut det. Hur gör man de där bedömningarna själv när man sitter på kammaren och skriver sin första bok?
Ja, alltså det är svårt. Jag är ganska noggrann med, och det har jag från filmmanuskrivandet, att jag plottar ut mina historier och gör en ganska grundläggande synopsis eller en lappar, alltså jag använder det här Scrivener då, så som har att göra lappform varje scen, så att man bygger upp historien före. Och det var väl, och när jag hade gjort det, jag kände att jag hade hela historien ungefär, och så kände jag att jag hade gjort ganska mycket research också. Då kände jag att det här kan bli bra, kände jag. För nu hade jag träffade poliser och gjorde väldigt mycket research före jag började skriva. Mm. För då kände jag att för mig är research ett bra verktyg. Det är också ett verktyg till inspiration.
Mm.
Så jag får mycket idéer till scener och sekvenser så där när man får göra research också. Mm. Så det var väl först, och sen provskrev jag några kapitel, för jag visste, för mig var det stora steget språket, inte story.
Ja, precis. Story
kan jag, och dramaturgi kan jag, det har jag i ryggmärgen. Men språket var lite osäker på, men då provskrev jag något kapitel, och då kände jag att det kanske kommer av sig själv, och någonstans så kände jag att det här är okej. Men länge visste jag ju inte om det var bra nog, det visste jag inte förrän
förlaget kom in och läste.
Jag hade ingen aning om vilken nivå det här.
Så du hade inte en massa provläsare och människor runt omkring?
Nej, inte en människa. Och det var lite ovanligt. Jag har författarkollegor som sa så här, men du borde nog låta någon läsa det. Men någonstans så kände jag mig så trygg i den storyn jag hade. Mm. Jag kände att det här är bra.
Så att det borde gå att fixa till och med annat.
Jag visste att det var så mycket jobb. Om man får ett förlag så visste jag att då börjar vi en ny fas med redigering och redaktör och hela den biten. Så då kände jag att det är bättre att jag fokuserar på det om jag kommer så långt.
Mm.
Än att, men visst kan man få värdefulla åsikter från andra givetvis. Mm. Men ibland kan två olika dra åt två olika håll, och då blir det liksom lite pannkaka av det också, kan det bli. Så jag vill inte ägna för mycket energi åt fixa saker som andra tyckte, utan jag ville jobba med dem som jag kände ska ge ut boken.
Mm. Sen så är det väl också det, tror jag, när man jobbar med något sånt där, det tar ju väldigt lång tid. Det är ju ändå ett maratonjobb.
Absolut.
Och sen så när man kommer till förlaget så börjar ju lite om igen. Då ska man ju känna att den här historien, det här språket, allt det här ska ju ändå orkas med. Och har man då kanske liksom haft för många åsikter på vägen, kanske man tappar lite suget eller kraften i det.
Exakt. Precis, att jag kände att jag ville behålla så mycket energi jag kunde. Men skulle jag fått nej från alla förlag, då skulle jag kanske ha reviderat den och låtit någon titta på det. Vad kan det vara för fel på den? Vad kan man göra med det? Men nu hade jag ju turen att få er då.
Ja, precis.
Så nu kände jag,
vi hade turen att du
då
kom
hade
till
jag
oss.
Ja. Jättebra samarbete med min redaktör Lina. Mm. Så att jag kände att hon har hjälpt mig den sista biten som krävdes för att bli författare. Så, precis. Att det blev en bok av, inte bara ett utfläschat filmmanus som det var i början kanske. Nej. Jag hade många filmmanussjukdomar i det kan jag säga, som jag inte visste om.
Men vad är det du skulle säga då, är det där som man missar om man är van att skriva manus? Då tänker man att man är du har ju ändå språk på många sätt. Du är både journalist, du har skrivit filmmanus, du har hållit på och jobbat med media länge. Vad är det då som är den här stora liksom klivet när man ska skriva en hel roman?
Ja, det är väl hela gestaltningen skulle jag vilja säga, alltså det här själslivet inifrån. För att jag brukar säga, som jag har ju haft en filmmanusskola också på nätet i 10-15 år nu nästan, så, och jag predikar ju alltid det här att man ska liksom, filmberättande är ju utifrån och in, du ska hitta metaforer som har många betydelser på film, en bild. Men litterärt berättande är inifrån och ut, du ska ju gestalta ett helt själsliv, och det var ju det jag var lite osäker på om jag kunde. Så det var det svåra för mig, men det kom ju lite när jag började provskriva, så kände jag, men mycket av bakgrunden och upplevelser kom på något sätt naturligt när man började skriva. Så att, ja, men det var väl den stora tröskeln, så att säga, den stora skillnaden.
Och vad är det där? För det är ju sådär, det brukar vi ju ofta säga till många som skickar in manus då, så brukar vi ofta prata om det, att det, är liksom, det här är inte gestalt, att du bara, vad är det som är själva gestaltningen då? Kan du kort, hur upplever du det? Vad är det man gör?
Ja, jag är fortfarande rätt ny på det här.
Ja, men det är bara roligt att höra, för det är något som jag tror många vill veta också. Vad är själva gestaltningen?
Ja, det är väl att skapa en känsla, dels den inre gestaltningen, tankar och upplevelser och sådär. Där fick ju jag jobba ganska hårt för att, som Lina sa flera gånger, men så där tänker man inte. Så jag fick liksom, jag är ju mer så här, jag har någon slags redovisningsplikt med mig från filmen. Precis. Så det ska vara tydlig och övertydlig ibland. Och det har ju
här
fått,
får man göra tvärtom.
Exakt, och det har ju fått lite sådär liksom banne för, och då har jag fått tänka om lite grann. Men det handlar väl om att både gestalta ganska levande känslomässigt och mentalt, och, men även gestalta vad som händer i rummet och sådär, och i rummet i sig. Både hur folk står i förhållande till varandra och hur de ser ut och hur rummet ser ut och sådär.
Och detaljer i rum och sånt där.
Och för mig var ju det som sagt en jättetröskel, för tidigare såg jag ju mest böcker som hur ska jag kunna skriva så många ord.
Ja, det är också
ett filmmanus är ju så få. Ett filmmanus är ju motsatsen, det är kargt och fåordigt. Ja. Varje, det är en scenrubrik och det är en jättekort scenbeskrivning på några rader.
Sen är det bara en dialog.
Liksom. Ja. Så man ska ju liksom korta så mycket som möjligt. Här ska man göra tvärtom.
Är det också skillnad att skriva dialog i roman än dialog i film?
Ja, lite alltså, grann.
Filmdialog är väl också kanske mer effektiv och levererar mer information, eller?
Hur precis, skulle du säga? Man får ju ha... Bra filmdialog tycker jag är ganska kort och karg också. Att man säger mycket i en kort mening. Här kan man ju naturligtvis liksom brodera ut lite mer och ha lite...
Det kan vara fler replikskiften.
Ja, exakt. Så där kände jag mig ganska fri att... Jag kände väl att jag fick lita på min instinkt att när det börjar bli tråkigt... Att
man har då slutar man.
Exakt. Ja.
Nej, men för det är också det där... Det är ju så svårt det där. Jag brukar ju alltid be våra liksom, författare, om de har kört fast eller så, läsa Graham Greene. För jag tycker att han är en av de bästa på det där. Och då är det ofta där som att liksom på något sätt beskriva saker utan att säga dess ord på något sätt. Det är också en sån här gestaltnings... Om man prövar det, att liksom, om det regnar, beskriv regn utan att säga ordet regn och så. Det brukar vara ett bra tips.
Absolut.
Så att man kan jobba sig liksom runt de här klischéerna och så. Och hur jobbar man, liksom, när du läser, hur kan man få den distansen? Det här, att läsa texten och känna att det ändå är en text och inte min text, eller
ja,
har du haft det med dig från filmmanuskapandet också?
Ja, att det, är liksom ett... det kan jag väl säga att jag har haft, jag tror jag har, som jag var inne lite på, en naturlig instinkt för när scenen har gått för långt. Där har ju lite samma verktyg på filmmanusberättande som litterärt, att det finns en regel i filmen att berätta in så sent som möjligt i en scen och ut så tidigt som möjligt när du berättar det du ska. Och det gäller ju också i tajt berättad roman. Så där har jag någon slags instinkt att jag känner att när det går för långt, när det är dags att kapa. Det har jag ju lärt mig efter 20 års skrivande kanske. Och då har man ju liksom det med sig självklart som verktyg. Så där kände jag att jag tjänade lite tid då på att... Men det är svårt med distans, det är jättesvårt. Och det är naturligtvis, det är först när man börjar printa ut det på papper som man ser det med lite nya ögon. Och då ser man, oj vad tråkigt det här var, oj vad tråkigt, klumpigt formulerat, och det är samma ord tre gånger. Det ser man inte på skärmen riktigt.
Nej, precis.
Och det är först då, så den processen är ju ganska omfattande när man printar ut och läser och printar ut.
Och sen så är det att det är ju ändå skönt där, tror jag, när man kommer till ett förlag, och då får man ju någon som läser, alltså då känner man ju ändå viss trygghet. Precis som filmmanus alltid går igenom så många olika processer, det gör ju även ett bokmanus faktiskt, att det liksom, det blir aldrig färdigt nästan.
Nej, exakt.
Alltså det är så många ögon som ska titta.
Och det är ju bra, det tycker jag är jättebra. Jag hade ju både Lina och en tjej till då. Och så hade ju flera ögon när det var viktigt och liksom om det var något så tveksamt. Och det är jättenyttigt att ha det, för att man är inte ensam om det. Även om till skillnad från filmmanus där man kan bli mer överkörd av en regissör och en producent. Så är ju ni, förlaget och redaktören, väldigt måna om att visa att det här är din historia. Det är du som bestämmer i slutändan. Och det kändes tryggt, det kändes väldigt tryggt att jag inte behövde var alla till lag som jag inte ville. Nej. Om det var något jag kände starkt för så kunde jag behålla det, om jag slogs för och kunde motivera det. Och det tycker jag att man ska kräva detsamma av redaktören, att kan du motivera varför jag ska ändra det här, så gör jag det om jag köper den motivationen. Och det gjorde jag ju också väldigt mycket, och gjorde många ändringar när jag kände att det stämmer kanske.
Men när man sitter och skriver, och du säger att du hade storyn, du hade allt det här för, alltså, kändes bra, blev du någon gång rädd av att du skriver liksom för läskigt eller för svart eller för,
ja,
alltså
att det här,
alltså att man inte vågar, man tror att läsarna kommer att liksom slå igen boken och inte våga gå vidare? För det är också, det tycker jag är roligt när man nu läser många av reaktionerna, eller hur? Att väldigt många människor tycker att det egentligen är för läskigt, men de kan ändå inte sluta läsa.
jag har sett så många gånger såhär, ja, den är helt vidrig men bra. Det är sådär, alltså de hyllar den och tycker den är fantastisk, men vidrig. Och det är ju någonstans, jag kände ju självklart det, att jag var livrädd för att jag skulle få pisk för att jag var spekulativ och gick för långt, liksom, den blev för mörk och för otäck och sådär. Men jag kände att jag kan bara göra den så jäkla, om man får använda ett
ordet,
så
vi får det här.
Jäkla spännande man bara kan göra det utan att bli spekulativ. Och då tillhör jag kanske inte väja för de här otäcka sakerna heller.
Nej, precis.
Men jag tänkte på det ofta och tyckte det var, jag var livrädd för att folk...
Ja, men det är ju också så. Men det är det som var så konstigt. Jag tror också det är det som gjorde att vi på förlaget blev så förtjusta, eller vad man ska säga. Att man, när man läser manuset första gången, så är det ju också för vidrigt. Men om man då tycker att det är för vidrigt, och så kan man ändå inte sluta, då är det ju någonting där. Då har du ju hittat något annat. Då är det en massa annat, språk och gestalter, människor man tycker om och sådär.
Precis. Folk är villiga att följa Vanja och Mikael ända till det.
Ja, för man gillar ju dem på något sätt.
Slutet.
Man börjar ju känna med dem, och då vill man ju veta hur det går. Och man, någonstans tänker man ju ändå att det gå bra.
Ja.
Det tänker man ju.
Utan att spoila så skulle man inte kunna göra det på något annat sätt än att det går bra.
Nej, precis.
För att det skulle bli för svart, att det skulle inte jag orka. Jag har ju gränser också, där man är, när man tycker att gränsen går för vad som är mänskligt uthärdligt någonstans. Så att...
Men det är ju märkligt också, för nu tittar jag precis innan här i dagarna, så händer ju det här hemska dådet på en kyrkogård här. Och då tänker man ju så här, det finns ju liksom... Vidriga saker händer ändå på något sätt hela tiden.
Absolut.
Alltså pojkar som blir utsatta för tortyr.
Våldet blir ju grövre och grövre i verkligheten också. Och, många tittar ju på våldsfilmer. Alltså, det kommer inte bara från filmer, men de hetsar varandra. Och det blir grövre och grövre någonstans. Så att det är...
Vad skulle du säga själv att du hittar den här då inspirationen? Är det så att mycket av det du nu, när du gjorde research, så upptäckte du förstås massa hemska saker, men hur mycket kommer också av eget läsintresse, och att du läser mycket deckare och thrillers själv, eller tittar på filmer, eller var hittar man det här?
Ja, det här är väl lite som att svära i kyrkan, men jag var ingen stor läsare innan jag skrev Feber. Jag var ganska, tyvärr ganska dålig på det. Jag läste några böcker per år, men jag har varit inne på filmmanus så länge, så jag har tittat oerhört mycket på film istället. Så jag kände att jag innan dess, så jag har ju naturligtvis läst ganska många klassiker också, Graham Greene, för att ha läst dem så att säga, men jag läser inte av naturen väldigt mycket. Nu har jag ju börjat göra det mer sedan jag skrev Feber då, för att hålla mig ajour också mycket
med det som händer i deckarbranschen.
Ja, exakt, men inte bara deckare, utan liksom utan hålla med lite språkligt, få lite inspiration också, så nu läser jag ju mer. Så att jag hämtade väl inspiration, inte så mycket språkligt från andra böcker, utan jag gick väl lite på instinkt när jag skrev själv. Och sen hämtade jag väl lite, det kom ju oundvikligen från en del saker från ens eget liv också. Små saker som händer i boken som man själv har varit med om.
Just det, precis.
Det var ganska roligt, min syster sa, när hon hade läst ut boken så fick jag ett sms här, och man, åh gud vad bra den var, vad hemskt den var, och jag gråtit i 10 minuter här, en kvart, så skrev hon så här. Och du, jag såg en sak där som bara du och jag och pappa vet om, så här. Jag bara, vadå? Ja, då var det, då hade jag glömt bort det, men det var ju den här onda, den här slaven då som är huvudboven då, hans precis. Bakgrund med när de slaktade en gris på gården hemma som barn. Det var ju vi med, vi var ju, känner ju några från Jugoslavien, forna Jugoslavien, så vi åkte dit och fick vara med när de gjorde det. Och det var en sån här grej som bara kom när jag skrev, att jag kände att han borde ha någon slags sån här våldsamma upplevelser i bagaget.
Ja, just det, för att ge honom lite must.
Ja, sådana där små grejer plockar man och nästan undermedvetet från sig själv. Så att, däremot skulle jag inte säga att Mikaela är kanske så mycket som jag, även om hon har vissa, det här sättet att kategorisera människor kanske hon har lite grann som jag har plockat, men annars är det ju inte så mycket som jag har lagt i henne som
är
jag.
Precis, som är dig själv, eller precis. Du själv.
Man spritslar ut det lite grann, tror jag.
Precis. Och sen så ibland kanske man inte ens vet själv hur mycket det är en själv och hur mycket det är någon annan man har liksom snott av eller fått inspiration från andra människor i sin närhet.
För när man skriver så måste man ju ta, om man har flow, då måste man ju ta det från någonstans ifrån. Och då kommer det ju från det undermedvetna någonstans.
Precis, någonstans har man stött på det här eller hört det här eller sett det här eller bilder sådär. Så.
Exakt.
Och nu då, när du har debuterat och det har gått så fruktansvärt bra, det måste kännas väldigt skönt med alla dessa hyllningar överallt faktiskt.
Ja, det är ju alltså, helt galet. Det är ju helt, som du säger, hela sommaren har ju varit sådär, alla förväntningar har infriats på något sätt. Jag har känt såhär, vad kan hända mer? Liksom, det är bara sådär, det bara fortsätter hela tiden och jag är ju jättelycklig naturligtvis. Jag tycker det är helt fantastiskt att få en debutbok. Det är så svårt att slå sig igenom bruset. Innan jag hade skrivit klart Feber och när jag höll på med den, så kände jag, hur ska jag titta på Storyteller, de här nya deckare, och det bara väller i nya deckare.
Hur många som
man
helst.
Scrollar man, hur ska jag kunna ta
och nya namn också. Debutanter kommer ju många.
För när jag kände att jag ville läsa själv, hitta något att läsa själv, då är det så här, man bara scrollar, hur ska jag välja? Och när jag hamnar där, hur ska jag få min bok att synas? Och då kände jag, jag hade inga förhoppningar. Jag kände att det var en bra story, att den var ruskigt spännande. Så mycket visste jag. Sen visste jag inte mer. Och jag visste inte hur den skulle hålla rent språkligt. Och sådär. Därför är det jättekul att få bekräftelse även från kritiker att den är välskriven. Och sådär. Det är någonting som man lyfter av också. Men också givetvis folk som älskar den. Så att,
ja, men det är ju helt fantastiskt. Alltså, det tar ju heller aldrig slut. Eller? Varje dag när jag slår på Facebook så ligger det någon ny sån där uppdatering av att någon har tyckt om den igen.
Ja, alltså, det är ju precis. Det kommer ju liksom på Instagram hela tiden någon som tycker till. Och 9 av 10 har inte sett någon sågning än. Alltså, det är bara sådär 4 eller 5 där hela tiden. Och det är ju sådär, till slut blir man nästan så här...
Lite blassig.
Ja, faktiskt. Tyvärr. Det är taskigt att säga så. Men lite blir man, i början så blir man ju såhär, man lyfter nästan från marken när man såg de första reaktionerna på storyt. Sen slut, men jag blev ju såhär, det var nästan ohälsosamt. Jag gick in där hela tiden och tittade. Mitt i natten kunde jag gå in och kolla hur många som streamade min bok samtidigt.
Ja, precis.
Och till slut så kunde jag inte sova ordentligt. Jag menar, min vardag, jag har ju ett jobb att sköta. Det blev sådär, ja men det blev för mycket, så jag var tvungen att stänga av. I början så gottar man ju så att den här ego-kicken, att folk gillar det. Jag såg ju de tidigare kommentarerna som kom in, och de var ju fantastiska. Så och det var ju en ego-boost utan dess like. Men det är inte så bra heller att bara grotta in sig där. Utan,
och var i den ego-boosten?
Nej, exakt. Man måste någonstans landa lite grann också och känna att okej, det är jättebra, men jag måste faktiskt fokusera lite också. Jag vill ju skriva i långa loppet också. Jag vill ju skriva fler böcker. Och jag hade ju idén till uppföljaren, har ju liksom uppföljaren har ju jobbat med sen.
Precis.
Idén fick jag ju i stort sett när jag blev klar med Feber. Så jag har ju velat komma vidare med den hela tiden. Men det har varit svårt att landa i den också. Delvis.
Men hur känns det då att skriva en uppföljare? För det var ju bra i och för sig. Det är också ett så här gammalt tips som jag brukar ge till författare. Skriv gärna på nästa bok innan reaktionerna kommer på den första. Oavsett om man får bli sågad eller hyllad, så är det jävligt svårt att liksom, båda de reaktionerna påverkar en ju, så att det är bra att ha satt igång. Men hur känns det då nu att sitta och skriva uppföljaren? Är det bara
det
en positiv
bra
upplevelse?
Ja, det känns bra. Nu fick jag pausa lite i med corona och sådär och revidera den här historien, för den har ju med tågkaos, jag ska inte berätta, spoila kriminalintrigen i den.
Nej.
Men den har fonden är lite tågkaos, och sen plötsligt stod tågen still och man visste inte när de skulle börja gå igen, och då kände jag, oj, hur ska jag göra den här relevant igen? Men nu har det ju börjat rulla igen, och då blir det ju som vi skulle ha träffats igår, men det blev ju givetvis
tågkaos,
fel, precis, att inställa tåg, så att det kommer alltid att finnas. Men jag, som du sa, för att svara på din fråga, så är det ju, kände jag att det var väldigt bra att jag kom igång snabbt. Jag kom nästan igång för snabbt, för att jag hade ju inget förlag när jag fick idén. Så jag var ju lite sådär, jag kunde bara göra research, men jag kunde inte komma igång och skriva förrän jag visste att jag hade ett förlag. För det är ju en uppföljare. Den fortsätter ju utveckla karaktärer som är i
boken.
Det
känns meningslöst att fortsätta.
Ja, exakt. Den har inget existensberättande i sig själv. Nej. Den bok två, bok ett har ju det. Så jag gjorde så mycket jag kan. Och sen när jag då, när vi skrev kontrakt och så, då kände jag, men nu kan jag gå loss på den här. Men då var det ju förstås mycket jobb med Feber givetvis först då. Men det var väldigt skönt att komma igång tidigt med det och ha fokuserat på den, för den är så annorlunda. Den är inte lika mörk och otäck. Det är mer en vanlig thriller, kan man säga. Så att och det är skönt att ha ett helt annat ämne och en helt annan värld och liksom grotta in sig. Så det där är jätteskönt. Så nu är jag ju klar med grundmanuset och håller på att redigera det själv då, köra några varv. Så att,
på vilket sätt känner du att det är en uppföljare då? Vad är det som
det följer ju samma karaktärer. Egentligen, min första tanke var att man skulle följa olika karaktärer inom samma universum. Så nu följer jag den här Kim som är Mikaelas chef på nyhetsbyrån, följer jag mer i uppföljaren.
Och nu, men Mikaela finns kvar.
Mikaela finns med, och hon blir motorn sen i den historien också. Så att hon liksom, hon finns absolut med, och det är den drivande också. Så att, men man utvecklar, det är det som jag tycker är häftigt med serier, det är att man kan utveckla andra karaktärer lite mer också. Inte bara Mikaela, utan de runt omkring som man kanske blev lite i periferin i boken.
Precis.
Så det händer saker på för fler karaktärer. Så att.
Härligt. Jag ser ju jättemycket fram emot att få läsa nästa bok.
Ja, jag hoppas. Ja, kul att höra.
Jag hoppas att du får ihop det och att du blir nöjd. Så.
Absolut. Jag har inga tvivel om det. Jag har inga som helst. Liksom, en del frågar jag alltid, så här, känner du press eller sådär? Men det gör jag inte alls, för den här är så pass annorlunda. Så att jag känner att den är bra också. Sen kommer jag aldrig kanske kunna överträffa den här nerven i Feber som finns inbyggt i ämnet. Den otäcka spänningen är ju inte samma.
Nej,
som
precis.
Driver den här.
Men det kan man ju hitta kanske annat som driver berättelsen framåt.
Liksom. Precis, den drivs ju av spänning också givetvis. Men den är inte lika mörk på det sättet. Så att, det ska bli spännande att se.
Tack så hemskt mycket Johan Brännström, både för att du har debuterat med Feber och för att du kom hit till Ordfronten och för att du faktiskt har skrivit första utkastet till nästa bok också. Tack!
Tack själv!